Ja, museilektor Tanja Ekholm, om vi nu börjar den änden att vad är egentligen det här Glimsgårdsmuseum?
Glims är ett gammalt hemman. Vi har första omnämnande om Glims redan från 1500-talet. Och Glims har alltså varit ett hemman i Karvasbacka by. Och det fanns tre hus eller hemman i Karvasbacka by. Det var alltså Glims. Sen har vi Jorv här bredvid, var det finns nu för tiden ett sjukhus. Och så har vi grannen Ers här helt bredvid också. Och det här Glims har varit ett välbärgat hemman. Det kan man se på de här fina och stora byggnaderna. Det finns två huvudbyggnader till exempel och ett stort vagnslider. Och det här alltså fungerar vid några olika tidpunkter som ett gästgiveri. Så man har alltså fått skjuts till nästa ställe och fått mat och husrum härifrån. Och det här, därför har det också kommit många olika nyheter och nymodigheter hit längs med Stora Strandvägen eller Kungsvägen som då går förbi Glims.
Mm. Jo, här finns verkligen mycket. Här finns alltid från Ria till det här till stall förstås, en mycket ståtlig jordkällare och bastu. Det är helt enkelt en by kan man säga. Därför så frågar jag om det faktiskt har varit en herrgård då, för det är så snofsigt ut, men du sa att det nog bara var ett välbärgat hemman helt enkelt.
Ja, det har det, och det här är alltså en unik helhet här i Esbo, Glims fortfarande. För att alla de här byggnaderna som finns här på, det är 9 stycken byggnader och alla finns på sina ursprungliga platser. Rian har faktiskt kommit från ett annat ställe hit, från Snellbacka, och det sägs att tomten har kommit med rian också därifrån. Och det här sen, Ladugården finns inte mera, men annars så finns alla byggnader på sin plats här.
Mm. Alltså du menar hustomten då till rian, eller ritomten heter det?
Riatomten, ja, just det. Han är lite arisint när han bor lite längre bort från de här andra byggnaderna.
Ja, har det ändå funnits en ria här också ursprungligen?
Ja, det hade funnits, ja, den vet jag inte sen desto mer om.
Nej, just det. Men en del har förstås rivits under århundradenas gång och sen har man nu lite restaurerat och skaffat hit sig så det ska liksom vara så äkta som möjligt i alla fall.
Ja, just det. Mm.
Och man kan ju nog säga att det ser äkta ut. Det är ganska sådär mörkröd mylla på de flesta, på nästan alla kan man säga, byggnader. Och sen har man då svarta spånta, eller inte pärttak och förstås då plåttak på ändå. Men de flesta har nog sådär, och de har nog plåttak det också, men ser ut som det här pärttak faktiskt. Då måste man ha dagens läge för att det ska då hålla tätt och sådär.
Ja, och sen vill vi ju med vårt program liksom föra fram sen liksom den här gamla kulturhistorien helt enkelt som förknippades med livet på landet för ungefär 200 år sedan.
Ja.
Och det syns då i våra olika evenemang som då byts enligt årstiden.
Ja, så det är året om det, olika evenemang då?
Ja, vi har olika evenemang då året om och just varierande på årstiden för att årsrytmen har varit liksom annorlunda än nu för tiden, att det har alltid hört olika såna här olika sorters magi har hört till liksom de här olika traditionerna och det har synats sen i vardagen på olika sätt. Man har ätit olika sorters maträtter, gjort olika arbeten förstås, så det här vi fortsätter med den här gamla årsrytmen här då i vårt program på Glims.
Ja, är det öppet året om och vilka tider i så fall?
Ja, det var en bra fråga. Det är öppet året om, men på vintertid så har vi stängt på lördagar och måndagar. Måndagar är det alltid alltså stängt. Men nu efter då Valborg så kommer vi att ha vår sommar öppet. Så då öppnar vi redan klockan 10 istället för 11. 11 också har vi öppet på lördagar också till klockan 5.
Kostar det att komma hit?
Ja, det kostar, men om man har museikortet så då kommer man alltså in med det. Och det kostar, väntas nu, 4 euro tror jag att det var som är inträdesavgiften.
Om inte man har kortet.
Ja, just det.
Ja, just det. Mm. Okej. Här såg jag också att det fanns en sån här byggnad där uppe där det står att det finns husdjur där. Men det finns inte någonting nu vad jag kunde se i hagen. Sån här annars här snedställd gärdesgård som är mycket idyllisk. Man ser på långt håll att det här är någonting extra.
Mm.
Det här område.
Det är egentligen ett nybyggt område. 4H-föreningen har husdjur här sommartid och det syns då också i vårt program att man kan komma och klappa de här husdjuren och de ordnar också sommarläger sen för barnen.
Var är djuren nu då?
De har inte kommit ännu, att de kommer sen när det blir lite varmare. Det har funnits till exempel får och getter och sen tror jag kanske att det var någon kalv också förra året. Så det är lite olika djur som kommer och besöker Glims varje år.
Om man går in i stallet så där ser man också hästar, men det är då inte levande vad jag kunde konstatera i alla fall.
Nej, de är tyvärr inte levande.
Tre hästar, men mm. man får inte röra det. Men en står där genast när man kommer in och sen står en då i spiltan. Och
ja.
Sen finns det nog, vad det är en jätt där som det är liksom så här, kan man säga, hindudockor med det skulpterade ljusen.
Ja. Ja, vi vet att det har funnits så mycket hästar här eftersom det har varit ett gästgiveri. Och en av de här ägarna som vi berättar om, Johan Lönnberg, så talas det om att han har tyckt mycket om hästarna och skött bra om dem.
Ja, just så. Ja, det såg nog väldigt välmående ut, de tre hästarna.
Mm.
Men en sak som jag saknade var ju det här kobåsen, men det fick ju sin förklaring i och med att det är det enda som saknas här i det här fehuset. Och sen så, jag som nu tycker om att skida, så kunde inte låta bli att i det här vagnshuset där uppe på backen här, iaktta att det fanns skidor som var kanske 3 meter långa. Alltså de var smala, så det var inte backskidor, men nästan lika långa, eller till och med längre än backskidor. Var det faktiskt så att man skidade med sådana där då i tiden och kom faktiskt fram, eller var det backskidor?
Men jag tror inte att det var backskidor. Kanske det har varit någon lång man som har använt dem, men man skidade ju mycket och tog sig fram liksom med skidor på snön långa vägar förr i tiden. Att det var ett sätt att ta sig framåt när man inte ännu hade bil och sådana här moderna fordon.
Och då var det förstås bättre om man har långa skidor. Skulle man ha haft en breda dessutom skulle det vara ännu bättre, men då kanske det ska bli för tungt igen.
Mm.
Jo, det går ingen nöd på oss här. Det är vindstilla och solen skiner som sagt var, och kanske vi sen efter det här intervjun tar oss en kopp kaffe här. Men nu är det då mycket program på gång också när det gäller påsk. Och en del har den kört igång, men ingenting har så att säga gått förbi, för det blir nya tillställningar. Till exempel nu imorgon på Dymmelonsdagen 14:00, så då blir det någonting som heter Påskens magi i Glims stuga. Där folk får komma och titta och höra på saker och ting. Vad går det ut på?
På onsdagen berättar vi som sagt om påskfirande förr i tiden, olika föreställningar som man har haft i samband med de här olika påsktraditionerna. Och den här guidningen går alltså på finska, och även det här andra påskprogrammet går alltså på finska, men vi kommer att ha nog på torsdagen och på söndagen en svenskspråkig guide på plats som man kan fråga om olika saker av.
Mm. På söndagen alltså det samma tid då klockan 14 också, eller?
No, vi har alltså guidning om påskfirande på onsdag 14:00. På torsdagen har vi en sådan interaktiv guidning som heter på finska Kitis kiira metsään. Alltså det går ut på att man det här skrämmer iväg onda andar härifrån Glims, från gården. Och sen på söndagen så har vi en verkstad var man dekorerar påskägg och målar påskägg med vattenfärger.
Mm. Vi var inne på det här att det är inte så mycket svenska som man kan få svenskt program här, men det beror på ett visst fenomen som jag också har lagt märke till på andra ställen i huvudstadsregionen där jag jobbar för det mesta. Att varför är det inte så mycket på svenska som på finska?
Jag tror många är så tvåspråkiga att det kommer nog mycket svenskspråkiga besökare, speciellt hit i Glims, för det här är ett sånt här gammalt område, så det kommer många sådana här gamla svenskspråkiga urinvånare hit, om man nu får kalla det så, hit till Glims.
Ursprungsbefolkning.
Ursprungsbefolkning, ja, men att många kommer kanske att lyssna på det finskspråkiga programmet sen, eftersom många kan finska och så här, men att vi har ju nog sen, i vårt sommarprogram så erbjuder vi nog också program på finska.
På svenska med.
Ja, på svenska, just det, ja. Men jag skulle kunna berätta lite om den här guidningen Kitis kiira metsään. Alltså det går ut på att förr i tiden så tänkte man att man ska skrämma iväg onda andar då på det här skärtorsdagen. Det var ju lite så här farlig tid där före den här liksom Jesus uppståndes, eftersom onda andar och troll och alla möjliga olika sådana här magiska fenomen liksom skedde då.
De slapp till.
De slapp till liksom, ja. Och under den här guidningen då så rör vi oss uppe där vid Glims huvudbyggnad, och sen får man en massa skrammensaker med sig, kastrullar och köksredskap, och sen får man ropa olika saker då för att skrämma iväg andarna, och så får man runt det här huset. Och min kollega sa ganska bra där att man kan ju tänka sig att man kan liksom, det är ett sätt att också bli av med liksom aggressioner, det här att man skramlar och slår på olika saker, och man har haft med hackor och olika sådana här större redskap också, alltså förr i tiden när man har haft den här traditionen, och det har ju blivit sen lite som ett skådespel och för att ha roligt också, att det finns den sidan också.
Så människor var aggressivare än tidigare också i världen under världshistorien.
Ja, det har
det man varit en
alltid
fråga,
har det säkert, men, ja, jag har funnits lite sånt här.
Sen läste också just det här, då man då håller på med kiira, så då skrämmer man bort också ormarna, så man liksom inte behöver dras med den, plus att man Lär korna komma hem till natten eller något sånt där?
Ja, det var viktigt överhuvudtaget att få den här husfriden att hållas här och det här skrämma bort det här onda.
Ja, så den här guidningen då, det sker då på skärtorsdagen klockan 10, då ska man komma hit om man vill se det. Och det är kanske gratis?
Det ingår i inträdesbiljettens pris och det är då också för barn att hela familjen kan delta i den här guidningen.
Ja. Då har vi kommit så långt. Det här, sen har vi då på påskdagen, alltså på söndag den 21 klockan 12-14 så läste jag. Då ska man måla ägg med vattenfärger. Det är liksom så här verkstad det då.
Ja, det är en verkstad och det här med äggen, alltså det här har ju symboliserat på nyttfödelse i och med den här kristna tron och det här. Så att det har att göra med det och det här att dekorera ägg, så det har kanske varit lite mera lite välbärgade människor som har haft den här traditionen i alla fall då när det här har börjat. Nu för tiden gör ju många det, men det här just det här med på nytt födelse, det är samma varför vi har då alltså det här med påskhararna. Så då, vi vet ju att de är mycket så här fertila, att därifrån har det kommit också den här traditionen med påskhararna. Och i vissa länder förstod jag att påskhararna värper ägg och sen har det ju varit att tupparna lägger ägg också, så att det är just det här med magiska med påsken, att det kan hända olika sådana här lite annorlunda saker.
Och en färg som man då gärna använder när man målar ägg så lär vara röd färg, för det symboliserar också på nyttfödelse, har jag läst. Så att det blir granna ägg då säkert. Tänk om vi skulle repetera det här nu alltså klockan 14 nu imorgon, dymmelonsdagen. Så då blir det påskens magi i Glimstuga. Då får man veta om när barnen då samlar videkvistar för att vänta på när de blir gröna. Och sen efter det så räknar man då hur länge det tar tills de här träna där ute och får mössörn. Och då kan man bestämma sen då så att sen när våren kommer, när man kan inleda vårbruk och vårsysslor och liknande. Och då är ju också påskhäxorna säkert igång ändå. Liksom, att det var mycket vidskepelse där vid lag. Men i Österbotten så brände man och bränner ännu också på vissa håll påskbrasa för att skrämma bort häxor och onda andar i mörkret. Men hur är det här i Glims och i de här trakterna med sånt? Glims skulle vara ett bra ställe att ha så här publik i mörkret.
Ja, men dessvärre så går det inte eftersom det här är ett museiområde. Men det är sant det här att man har bränt eldar just för att skrämma iväg onda andar, att det har varit ett sådant här effektivt sätt också.
Också här?
Möjligtvis har man gjort det också här.
Ja, men det är väl mer på midsommar här och på venetiansk afton, eller som man heter det här, fornäldernas natt som det heter här på hösten. No, det om det. Sen har vi nästa evenemang här torsdagen klockan 10, då ska man skrämma bort kira. Och på påskdagen 21:a mellan 12 och 14 så då målar man ägg. Var det några evenemang här som blev borta?
Nej, det var just de här tre evenemangen. Ja. Och på långfredagen så det här, då ska man ju liksom ha det stilla och så här. Och det här, då har vi också då stängt här på Glims.
Ja, just det. Okej. Men när var det man skulle få sen då svensk service? Vilka av de här evenemangen?
De här är alltså på finska, men vi har svensktalande guide här på plats på torsdagen och söndagen om man vill fråga några frågor gällande påsken.
Ja, och kanske också gällande de här guidningarna. Just det. Och som sagt var, du berättade här tidigare att ibland om man ordnar evenemang och utställningar så som sagt, de flesta går då när det är finska för att de kan finska, men sen när man har svenska så får man vara glad om man får en snål.
No, det kan vara ibland att det kommer bara några på plats och så här, att det här just för att Espo kanske är så tvåspråkigt. Så.
Hur är det här med motivationen för er som ska anordna de här sakerna när man märker att det är svårt och ibland får man stå där helt ensam?
Då har vi i alla fall erbjudit program och ganska mycket program har vi faktiskt, och vi har ofta också svensktalande guider på plats och det här. Så sen det här väntar man på följande evenemang, och det kommer ju många besökare som inte deltar kanske i evenemang men som talar svenska. Så, det här.
Så mars, kom sen när det ordnas på svenska så blir också museilektor Tanja Ekholm väldigt glad. Gladare än hittills, det vill säga lite. Men du själv då, det blir ju påsk, hur ska museilektor Tanja Ekholm fira sin påsk?
Nå, ganska lugnt, jag tror nog att det blir att äta chokladägg. Att det är nog kanske det som är så där speciellt med påsken. Och memma, det gillar jag, men att annars tror jag inte att jag kommer att fira så mycket.
Okej, hur är det med pascha då som det?
Nå, pascha, det är också helt gott. Och nu för tiden finns det ju pascha med vit choklad och sånt, så det har jag också testat på.
På tal om pascha så, du kan kanske berätta om varför det heter pääsiäinen på finska och inte påsk eller någonting annat.
Ja, just det. Ja. Ni vet kanske att i olika språk så det här är det här, eller påsken, det är ju till exempel Pascua på spanska. Och så är det påsk på både svenska och lite liknande på norska och de här nordiska språken. Men på finska så, ni vet att det liknar lite ett sånt här fullt finskt ord, det här paskua till exempel. Så därför på 1500-talet var det några kyrkans män som ändrade det här ordet till pääsiäinen. Att päästä synneistään, päästä jostakin. De ändrade den här betydelsen så att det skulle likna sen det här fulla ordet.
Mm. Det var en trevlig upplysning. Tack ska du ha, Tanja Ekholm, och trevlig påsk får jag väl önska dig.
Ja, tack ska du ha. Tack detsamma.